Tack att den som tror på dig inte ska stå med skam. Den som litar på dig kommer inte att skämmas. Vi prisar dig för det. Tack för din närhet. Tack för din ande. Tack för ditt ord. Vi ber att du rör vid våra inre nu. Att du rör vid våra ande. Nu när vi läser. Att det får ske någonting i oss. Att vi får växa till. Att Messias kropp får bli stark. Att vi får växa till och uppmuntras och komma närmare dig genom det som vi ser i skrifterna nu. Om vi tittar i andra Mosebok 34:29, det är läsningen i de här dagarna vi läser i parashan. Andra Mosebok 34:29. När sedan Mose steg ner från Sinai berg. Och på vägen ner från berget hade vittnesbördets två tavlor med sig. Visste han inte att hans ansiktets hy hade blivit strålande. Därav att han hade talat med honom. Och när Aharon och alla Israels barn såg hur Moses ansiktets hy strålade. Fruktade de för honom. Fruktade de för att komma nära honom. Men Moses ropade till dem. Då vände Aaron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom. Och Moshe talade till dem. Därefter kom alla Israels barn fram till honom. Och han gav dem alla de bud som den eviga hade förkunnat för honom på Sinais berg. Och när Moshe hade slutat sitt tal till dem. Hängde han ett täckelse för sitt ansikte. Men så ofta Moshe skulle träda in för den eviges ansikte för att tala med honom. Lade han av täckelset till dess att han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Då såg Israels barn var gång Moses hy, ansiktets hy strålade. Och Moses hängde då åter täckelset över sitt ansikte till dess han igen skulle gå in för att tala med honom. Det var ganska stark härlighet som fördes över till Moshe på berget. Guds strålglans, det som Adam hade haft innan han syndade. Det som vi hade från början. Alla människor skulle haft det från början, men eftersom Adam syndade så förlorade vi den härligheten. Och den har vi inte längre. Men på något sätt när Moshe hade varit i Guds närvaro, och speciellt om vi lägger märke till när det här skrivs. Vad var det som hade hänt innan? Det var synden med guldkalven. Innan det så hade hans hy inte strålat. Och det han gör då är att han offrar sitt eget liv för att rädda folket. Han säger, om du inte förlåter folket så stryk mig ur den bok som du har skrivit. Och så säger han så här, jag vill lära känna dig. För Gud säger, jag vill inte gå med er längre. Jag skickar en ängel istället. Och då säger Moshe, du har inte sagt vem du ska skicka. Gud sa, ni ska gå upp nu till landet som jag har lovat er. Ja, då säger Moshe, nej, vi går inte. Om inte du går med så går vi inte. Om inte ditt ansikte går med, som det står i hebreiska, panaycha. Men på arameiska står det din shekhinah, din närhet. Om inte du går med oss så går vi inte härifrån. Och okej, okay, ska min närhet gå med dig då? Säger Moshe. Ja. Okej, okay, jag ger dig det du ber om, för du har funnit nåd för mina ögon. Ja, men om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få se din härlighet. Jag passade på det. Och så jag känner, ja, okej okay då. Men du kan inte få se allt. Du kan inte få se det som är framför mig, bara det som är bakom mig. Jag ska låta all min godhet, ljuvlighet tror jag det står på svenska. Tov. Kolla här, tov. Tovi. Min godhet. Gå förbi. Och jag ska sätta min hand över dig. Och så ska du få vara i klippan. Och så ska jag gå från ena platsen till den andra. Och så ska jag utropa namnet. Den evige. Och så ska du få se baksidan. Du ska få se det som är bakom mig. Inte det som är framför mig. Det som är framför mig kan du inte se. För ingen kan se det och leva. Och när han hade haft den här upplevelsen då, så strålade han. Jag vet inte om jag har berättat här. Jag tror att vi måste skärpa in det här. Jag tror jag ska ta micken i handen. Jag känner mig lite bunden här. Har vi pratat om Gud är som en sol och en sköld? Det har vi gjort, va? Men alla här var inte med på det. Och alla har inte hört det. Och alla har kanske inte kommit ihåg det heller. I psalm 84, vers 11 står det: sol och sköld är Elohim den evige. Används båda namnen där. Både Elohim och Hashem. Och då så kan man jämföra Gud med en sol. Nu är det ju att han är ju utanför både tid och rum. Det vill säga han har ingen form. För allt vad gäller form, det har med skapelse att göra. Form. Är det 12 på svenska? Okej, okay, 84-12. Och det här är jätteviktigt för oss. Vi är så inskrökta i våran gudsbild att Gud är en del av skapelsen. Så vi tror att han har en kropp. Eller har en form på något sätt. Att han har ögon och öron och mun och sitter på en tron. Det är så, funkar det inte. Gud är inte så. Han har skapat rummet och han har skapat tiden. Så allt vad det gäller tid och rum är inte en del av honom. Han är utanför det. Och det här är jätte... Vi måste jobba med de här tankarna. För vi är, eftersom vi kommer från en kristen bakgrund, så har vi en för liten Guds bild. Gud är för liten. Han är väldigt mänsklig. Han är väldigt som en del av skapelsen. Och vi måste liksom få loss det här från våra sinnen och våra känslor och tankar. Trots att Bibeln talar om Gud som om han hade händer och ögon. Jag ska låta min hand vara över dig. Kapi som det står när Moses ska gömmas. Men Gud har ingen hand. Och han har inga ögon. Han har skapat ögon. Han behöver inga ögon för att se. Och då har de Guds hjärta. Behöver han något blod som pumpar runt? Han har inget hjärta. Men Bibeln talar i de här termerna för att vi ska förstå honom. För i den här skapelsen så visar han sig som en del av oss. Men ändå så måste vi förstå att han är mycket högre. Han är utanför allt det här. Så när vi då ser det som hände på berget där med Mose, med Moshe. Det är inte Gud som kan flytta sig. Han kan inte flytta sig från en plats till en annan för Gud. Han är inte en del av skapelsen. Han är inte där eller där. Därför säger han, jag ska låta min godhet gå förbi dig. Jag ska låta min härlighet gå förbi dig. Men han säger inte att jag ska gå förbi dig. Det är skillnaden. Ser ni skillnaden? Texten där. Jag ska låta min härlighet. Låt mig få se din härlighet, säger Moshe. Och låta mig få lära känna dig. Men, och då kan man jämföra så att om vi skulle sätta ner solen här 50 meter från oss ovanför taket här och ta bort värmen. För om värmen är där så skulle vi alla brännas upp på en gång. Och sen så öppnar vi ett hål i taket. Så kommer det ner en ljuspelare genom taket. Och den kan flytta på sig om vi flyttar på hålet. Men solen flyttas inte. Om vi jämför det på det sättet. Att när den evige visade sin härlighet så var det en begränsad del av honom själv. Och då flyttade han den uppenbarelsen, alltså hålet i taket flyttades från en plats till en annan. Och då var det som Moshe så. För han är som en sol och som en sköld. Skölden är ju då ett täckelse för att inte vi ska brännas upp när vi är nära honom. Och då är det en begränsad uppenbarelse av sig själv som han visar oss. Allt vad han visar oss, det är en begränsad uppenbarelse. Allting. Gud kan inte visa sin fulla kraft, som han säger. Du kan inte se det som är framför mig, för då dör du. Gud kan inte släppa till hela sin styrka eller uppenbarelse. Det funkar inte så. Det är som att solen skulle komma hit och skulle brännas upp direkt allesammans. Och solen är ju bara en del av skapelsen, som är en väldigt liten del av skapelsen. Och Gud har ju då gjort mycket mer. Så att vi kan lära oss lite grann om honom genom att studera de här sakerna. Den här stora härligheten då som hade visat sig, den här stora Guds närvaron, han fick ju lära känna Guds namn. Han utropade sitt namn framför Mose. Och det säger vi ju flera gånger på hebreiska när vi ber. Så uttalar vi ju Guds namn. Hans 13 nådes attribut. Vi kan gå tillbaka där då. Kapitel 34. Vers 6. Och den evige gick förbi honom där han stod och utropade: den evige, eller Hashem, Hashem, en Gud barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd. Och här har de inte översatt riktigt som det står i hebreiskan. Nästa mening: men som ingalunda låter någon bliva ostraffad. Så står det inte i hebreiskan. Det står venake. Venake, som betyder och som renar. Och som renar. Och det är en av de 13 då. 13 attribut av barmhärtighet och nåd i de här. Har vi pratat om det här? Det känner ni till. Nummer 13. Det är en väldigt viktig siffra i judendomen. I vissa flygplan så finns inte nummer 13. Det kommer till 12 och sen är det 14 raden. Du ska sätta dig i flygplan.
Det är hotellrum också.
I hotellrum också. Folk är så rädda för nummer 13. Var det nu kommer ifrån. Men i den judiska tron så är det 13. Det är någonting väldigt positivt. Så när jag flög till Baltimore så satt jag på 13D. Yes! David. Denna härlighet som var på berget, som uppenbarades för en dödlig människa. Gjorde att hans hud blev lysande. Och då läser vi andra Korinthierbrevet. Rabbi Shauls tolkning av det här. Kapitel 3, vers 5 och framåt. Inte som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något som, så som om det kom från oss själva, utan den skicklighet vi har kommer från Gud, som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Ett som inte är bokstav utan ande. Till bokstaven dödar, men anden gör levande. Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver indristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande, hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Vad kan vi säga om det här med dödens ämbete? Det är väl ganska starka ord när Rabbi Shaul säger att Moshe hade dödens ämbete. Dödens tjänst. Vad menar han? Menar han att Toran skulle döda människor? Nej, menar han inte. Han menar att det är en tjänst för dödliga. Och det ser man, vi fortsätter läsa här. Ty om redan fördömelsens ämbete var härligt, för här är ju då dödliga människor som är syndare i sin konstitution. Toran gavs till syndaren. Toran gavs till den dödliga människan. Toran gavs till den första människan. Och den gavs med väldigt mycket härlighet. Vi såg ju hur berget skakade. Det var starka manifestationer. Och även det här med att Moses ansikte lyser. Det var ju underbara härliga manifestationer. Men det gavs till en dödlig människa, alla dessa, detta ljuvliga, gudomliga Toran och allt som gavs från himlen. Och då jämför Rabbi Shaul det här med den nya människan, med det eviga. I det eviga perspektivet så finns det alltså en jämförelse då som är väldigt viktig. Om fördömelsens ämbete var här, jag ska komma tillbaka till det, så måste rättfärdighetens ämbete ännu mycket mer överflöda av härlighet. Ja, en så översvinnlig härlighet har detta ämbete, eller denna tjänst, att vad som förr hade härlighet här visar sig vara utan härlighet. Det vill säga, det som visade sig genom Moshe, hans ansikte lyste, det här är ingenting, säger Rabbi Shaul. I jämförelse med det som har med uppståndelsen att göra, med den nya människan, med anden att göra. Ty om redan det som var försvinnande framträdde i härlighet, så måste det som blir beståndande ha en ännu mycket större härlighet. Det som är försvinnande har att göra med den dödliga människan. Alltså, Toran gavs ju till den dödliga människan och den syndiga människan. Det säger Rabbi Shaul också på ett ställe. Toran gavs inte till rättfärdighet utan till syndarna. Och ett utav syftet med att Toran gavs är att visa synden. Toran säger, du ska inte ha begärelse till din nästas grejer eller din nästas hustru. Om människan hade varit rättfärdig så skulle det budet vara onödigt. Säg det till en ängel. Vad säger ängeln då? Jag har ingen behov av att du säger det till mig. Jag känner aldrig att jag begär någonting av en annan. Säg till en ängel, du ska inte bo i äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte ljuga, ängel. Helt onödigt att ge sådana bud till en ängel. Så när Toran ges till människan som är en syndare, så talar det till någonting som finns i människan. Det finns någonting i oss som passar. Så Toran ges till oss. Du ska inte ha begärelse. Varför? Därför att det finns begär i oss. Och när vi får de här buden så känner vi att ja, men jag har ju begär. Och Toran hjälper oss att se att det finns begär. Och till och med förstärker begäret i oss. Så Toran avslöjar mina synder. Och då blir det ju ett fördömande ämbete. Då blir det alltså en dödens ämbete. Det vill säga, jag märker att jag är död. Att jag är på väg att gå förlora. Det är ett av syftena med Toran är att avslöja synden. Och så att människan liksom kan ta i det här. Och försöka låta bli att göra de här sakerna. Och det är de som söker Gud kan ju nå upp det här. Så att man bromsar dels ett givet för att hjälpa individen men också hela samhället. Om Toran appliceras i hela samhället så blir det ett rättfärdigt samhälle. Och rättfärdigheten måste vara grunden för ett samhälle. Sen kommer barmhärtigheten utifrån rättfärdigheten. I alla fall. Den andra människan behöver inte Toran. Det här är en jätteviktig sak. Den nya skapelsen är en syndfri människa. Den andra människan, och det tog vi upp på förra samlingen, med Herrens hjälp kommer vi att tala om det under sommarkonferensen. Den andra människan är evig, oförgänglig, kan inte synda, och därför behöver den inte Torah. Du behöver inte säga till en rättfärdig människa, du ska inte stjäla. Det finns inget behov av en sådan Torah för den rättfärdiga människan. Så nu kommer då jämförelsen mellan den första människan och den andra människan i det här sammanhanget. Det som var försvinnande framträdde i härlighet. Det var det som gavs till den människan som skulle dö. Men här finns alltså en annan människa. Det som blir beståndande har en ännu mycket större härlighet. Och då vi har ett sådant hopp så går vi helt öppet tillväga. Vers 13. Och gör inte som Moshe, vilken hängde täckelse för sitt ansikte så att Israels barn inte kunde se hur det som var försvinnande tog en ände. Nu är det, finns det andra översättningar här. Om man tittar på en ordagrann översättning så står det så här. Moshe hängde ett täckelse för sitt ansikte så att Israels barn inte kunde se slutet av det som var försvinnande. Och det vet vi vad det är, slutet. Slutet är ju Messias. Men deras sinnen blev förstockade när det gamla förbundets skrifter föreläses. Hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar, till först i Messias försvinner det. Ja, ännu idag hänger det täckelse över deras hjärtan då Moshe föreläses. Men när de en gång omvänder sig eller vänder sig till Herren, och det är troligtvis Yeshua det talar om här, tas täckelset bort. Och Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Men vi alla som är avhöljt ansikte återspeglar den eviges härlighet. Nu jämför han oss också då, oss som pånytt födda, med Moshe. Moshe var inte pånytt född. För pånytt födelsen är ett resultat av Yeshuas uppståndelse. Och det kunde man inte uppleva på den tiden. Vi har pratat om att tabernaklet är en bild av tiden. Eller hur? Väl lär sig på svensk-spanska. Låt oss läsa vers 18 innan jag går in på det. Men vi alla som är avhöljt ansikte återspeglar den eviges härlighet. Vi förvandlas till hans avbilder. I det vi stiger från den ena härligheten till den andra, så som när den Herre verkar som själv är ande. När Moshe gick inför Hashem, då tog han ju av täckelset. Och då jämför Paulus med det att vi går inför Hashem genom Messias naturligtvis, och då så blir vi lika honom. Vi får del av samma härlighet, men det här är inte fysiskt, utan det här ligger i vår ande, och det har med den nya människan att göra. Den nya människan har en mycket mycket starkare strålglans än det som flödade ur Moshes kropp på berget, när han gick ner från berget. Det som är i oss i den nya födelsen är mycket större, mycket starkare, mycket härligare, och det är bestående. För det andra är, Moshes kropp var ju dödlig, han dog ju. Kan vi stänga av den ljudet där? Tack, tack så mycket. Jättebra att man hänger med. Det är bra. När vi tittar på tabernaklet, kan vi titta på den här bilden där? Jag lånar den. Har ni lagt märke till att i Hebreerbrevet 9:9 så står det att det här är en bild på den nuvarande tiden? Vi har pratat om det, va? Ja, det har vi pratat om, men vi tar det igen. Många gånger behöver man repetera så att man lär sig det. Måttet i tabernaklet, du är det här inte riktigt rätt mått här på denna. har blivit lite ihoptryckt. Den själva huset här, som är det heliga och det allra heligaste, det utgör tre kuber. En kub har samma mått, samma höjd, längd och bredd. En exakt kub. Du har två kuber i det heliga och en kub i det allra heligaste. Det här finns, det har du i dina papper där. Du har det. Det finns i alla studierna där. Och då, om du tittar på själva tabernaklet, första rummet, det är 4000 år. Det har vi pratat om, va? Och det allra heligaste är 2000 år. Varje kub är 2000 år. Det är tre block. Så två block av 2000 år, det vill säga 4000 år, utgör det heliga. Hebreerbrevet 9 och 9 säger att det här är en bild på tiden. Så själva måtten i tabernaklet talar också om tiden. Och du har 6000 år från Adam till dess att det blir en tusenårsriket när sabbaten kommer in. Så du har tabernaklet talar om 6000 år. Du har tre kuber då, 2000, 2000, 2000. Och de 4000 första åren, det var från Adam fram till Yeshua. Och när han kom första gången, då sa han så här: tiden, det kommer en tid och tiden är redan inne då det ska bli sanna tillbedjare i ande och sanning. Ni ska inte tillbe varken här på Gerizim eller i Jerusalem. Det blir en annan dimension av tillbedjan i det himmelska tabernaklet då, eller den nya människan kommer att fungera. För det kommer att skapas en ny människa från och med nu. Och då har vi alltså 2000 år i världshistorien där den nya människan kommer att existera. Den gamla människan är en dödlig människa, den nya människan är odödlig. Och den nya människan kunde, det fanns inte under 4000 år. För i första Petrusbrev 1 och 3 tror jag det står, 1 och 3, att vi har blivit pånyttfödda på grund av Jeshuas uppståndelse. Så pånyttfödelsen kunde inte ske förrän Jeshua hade stått upp från döden, för då skapades en ny människa. Det står så här, om någon är en messias är han en ny skapelse. Och det står också i Efesbrevet 4:16 att den nya människan som har blivit skapad till Guds avbild. Och i Apostlagärningarna 13 säger Paulus att Gud har uppväckt Yeshua genom att säga de här orden: du är min son, jag har idag fött dig. Och den här födelsen, den skapades. Och det var ju uppståndelsen. Och då skapades en ny människa. Och den här människan är odödlig och har ett oförstörbart liv. Och det är bara den människan som kan gå in i det himmelska tabernaklet. Och då har vi 2000 år i den här världshistorien som motsvarar det allra heligaste. Därför säger profeten Joel i de sista dagarna. Och då talar han, om man 6 dagar så är det de sista dagarna. 6000 år är 6 dagar. Så att det här systemet, om man kallar det, den här 2000 sista åren, den messianska tidsåldern, det är det Paulus talar om här. Att den nya människan, den nya andens tjänst, den nya förbundets tjänst, det har mycket större härlighet än det som Mose. Om vi tittar då, jag menar, det är ingen av oss här som har sett den här strålglansen. Den var så stark så de blev så rädda så de kunde inte ens vara där. De flydde ifrån honom. Han var tvungen att ropa på dem: kom tillbaka! Det är jag! Var inte rädda! Det var så starkt, det flödade från hans ansikte. Och då säger Paulus, ja men det här är ingenting. Ingenting jämfört med det som vi har i den nya människan. Ja men varför ser vi inte det då? Därför att vi är i de här kropparna. Kroppen är den som begränsar det här strålglansen. Men inne i oss, därför står det så här att denna skatt har vi i lerkärl. För att den överflödande kraften ska vara Guds och inte komma från oss själva. Så våra kropp är en begränsande faktor när det gäller att kunna se och uppleva den här strålglansen i den nya människan som vi har inne i oss när vi är födda på nytt. Hur ska vi få loss den här härligheten då? Det är ju en jättestor fråga vi har allesammans. För det är ju det vi vill leva i. Vi vill leva i den nya uppståndelsekraften. Jag vill lära känna honom, hans uppståndelsekraft. Bli lik honom genom att dö som han och få uppleva hans uppståndelsekraft. Den gamla människan måste ju gå igenom den här dödsprocessen för att den nya människan ska komma starkare i oss. Jag tror, kära vänner, det finns många saker man kan ta upp. Fundera på vad är det som vi måste ta upp som är viktigast för att få loss, för att lösa härligheten i den nya människan. Vi har ju uppmaningar i skrifterna hur vi ska göra det här. Men jag tror personligen att det första och allra viktigaste är bönen. För att härligheten ska förlossas. Och det som jag upplevt under sista året här nu, när vi har bett varje morgon tillsammans. Jag tror att det här kommer att förlösa mycket av Guds härlighet i Sverige. Att vi ökar bönelivet. Dels personligen och dels i gemenskapen. Så jag skulle vilja uppmuntra att vi fortsätter med det. Och ni som inte är med, ni får gärna vara med varje morgon 7:30. Utom på sabbaten. Så kopplar vi upp med nätet och ber en timme ungefär. Halvtimme till en timme mellan det. Och innan resan var jag med på det. Och jag förmodar att ni har varit trogna den här tiden. Har kopplat upp varenda dag. Är det 7:30? Är det 7:30 på sabbaten? Okej, alla dagar 7:30.
På sabbaten skiljer vi män och kvinnor.
Och då på sabbaten så är det två grupper. En grupp för män och en grupp för kvinnor.
Och då har vi
sidunen. Och då ber man efter bönboken, den svenska bönboken. Så den är jättevälkomna att vara med allesammans i det här initiativet. För jag tror att det här är en del av en väg att vi kan komma fram och få del av att Sverige får se mer av Herrens härlighet genom oss. Vi får leva i större, vi förlöser det vi har i oss genom bön. Och naturligtvis är fastan en viktig bit också. Det är ju fastan är att förstärka bönen. Det ser man i Jesaja 58 att fastan är till för att ens röst ska bli hörd i höjden. Har ni lagt märke till det ordet? Titta på det. Fastan är ju i sig ett sätt att ödmjuka sig. Och det är ju att man fastar, det är ju när man har sorg. Om man tittar på skrifterna, de som hade sorg fastade ju. Man fastar ju när man har ingen matlust när man är riktigt ledsen. Och då liksom typ av uttryck för sorg att fasta. Och det är också sätt att omvända sig och ett sätt att söka Gud i ödmjukhet att man fastar. Och ska vi se då. Vers 4. Och se, ni håller er fasta med kiv och split, med hugg och slag av gudlösa nävar. Ni håller inte mer fasta på sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Alltså det här var en felaktig fasta som måste korrigeras när man då håller på att jobba, troligtvis på Yom Kippur. Man låter sina icke-judiska arbetare jobba på och ligger på och driver på dem under Kippur och säger här sen, hur kan ni fasta på det sättet? Sluta upp med det där. Och ni fastar inte på det sättet så att ni kan få er röst hörd, göra er röst hörd i höjden. Så fastan är i första hand till för att förstärka bönelivet. Den här versen lär oss det. För att du ska få kraft i ditt böneliv behöver du fasta. För att din röst ska höras där uppe. Och det är ju när man ödmjukar sig så blir man ju upphöjd. Då kommer styrkan i andevärlden. Och det bryter igenom, för det finns många olika skal i luften och ovanför luften och i andevärlden som man måste bryta igenom. Det måste borras igenom. Det gör man genom fasta. Bön och fasta. En annan sak som jag tycker är väldigt viktig, som inte jag tycker är viktig utan som skrifterna säger är väldigt viktig, det är just våran gemenskap som också förlöser Herrens härlighet. Gemenskap. Jag tror att om vi ser i apostlärningarna så ser vi just de här sakerna. De bad, de fastade och de hade gemenskap med varandra. Och de hade så stark gemenskap att de delade allting med varandra. Det de ägde, det, liksom, det var till församlingens förfogande. När man kom till en sån gemenskap, då blev härligheten uppenbarad. Så det står ju att Petrus skugga, men jag menar, det står att alla blev hela när han gick på gatan. Och de hade lagt folk på både höger och vänster sida. Så det kan ju inte ha varit skuggan som helade. För då skulle bara hälften ha blivit helade. Men om det var på båda sidor, då var det ju strålglansen som kom ut ifrån hans kropp som helade. Och där har vi ju samma härlighet igen då. Och det var ju en miljö där det fanns bön och fasta och djup, andlig och fysisk gemenskap mellan trossyskon. Där kom den här härligheten att visas igen då. Naturligtvis så har vi ju renhet, lydnad, överlåtelse som också förutsättningar för att Herrens härlighet ska uppenbaras ibland oss. Och därför så en sån församling som har en sån nivå av helhet och renhet, där finns inte plats för Ananias och Safira. Man kan inte ljuga i en sån församling. Det blir avslöjat och de dör. Det är så pass stark Guds närvaro så att det finns inte plats för den typen av synder i församlingen. För att inte tala om otukt och andra saker. Det är sånt som inte får finnas i Messias församling. Det måste vara rent.
Grekiskan har inget ord för sekina eller som det står skugga.
Jag vet inte.
Jag tror att det är så.
Okej. Ja, så att om vi tar en liten snabb bön, fasta, gemenskap och lydnad kan man väl säga, de här fyra sakerna. Där buden är viktiga, där man tar på allvar att man inte ska ha begär, man ska inte tala illa om. Vi skulle kunna sätta en till där, och det är hur vi använder våra tunga. Hur vi säger och vad vi tänker om varandra. Men det har ju med gemenskapen att göra. Så att vi renar oss från allt som smutsar ner. Och lever i en hög andlig nivå. Då kommer det här att förlösas. Men jag är väldigt tacksam för det som händer här i Sverige kan man säga. Jag tror att vi är på väg. Det känns gott. Låt oss gå vidare med det som vi har börjat. Och må Herren hjälpa oss att kunna föra över till andra. Och det är, jag ruvar just nu på en sak som jag inte riktigt vågar säga än. Jag vill veta om det Herren först. Hur vi ska gå vidare här med arbetet i Sverige. Och även i andra länder. Men jag är lite rädd för att ta upp det. Jag ber att ni ska be över det här. Jag fick en idé på ett ställe. När det var som mörkast så fick jag en idé. Och det brukar vara från Herren då. Och så får vi se hur det utvecklas då. Okej, det var lite vad jag hade på mitt hjärta för den här dagen. Så kan vi be tillsammans och be att Herren får förlösa den här härligheten hos oss och genom oss. Fader i himmelen, vi står inför ditt ansikte och vi vet att du är god. Vi ber att du visar oss din härlighet. Vi vill be samma bön som Moshe var. Låt oss få se din härlighet. Och det vi har läst här, vi tycker att det stämmer inte med verkligheten vi lever i. Vi accepterar det som du säger. Att andens ämbete är mycket, mycket större i härlighet än det som vi läser om Moshe Rabbeinu när hans ansikte lyste så att de inte kunde ens se på honom. Och så är det mycket starkare det du har gett oss. Och då säger vi: var är den styrkan, Herre? Vi önskar att få förlösa detta hos oss. Vi önskar att få se det, inte bara sådana här små droppar som vi har sett hittills, utan floder. Det står att det ska flöda. Levande vatten ska flyta fram. Strömmar av levande vatten. Fader, och det står så också att den härligheten ska vara störst i slutet. Och när vi läser om det som hände i början för 2000 år sedan av den här messianska tidsåldern, så ser vi att det är mycket större och starkare än det vi lever idag. I alla fall i Sverige. Och vi önskar att få se det här blomma ut i sin fulla kraft. Och vi ber att du gör de justeringar i oss, i mig. Jag ber att du gör de justeringar i mig, så att jag inte är ett hinder för din härlighet att uppenbaras, utan får vara en kanal. Låt oss allesammans få vara kanaler för din härlighet, för den här översvinnligt stora härligheten hos den pånyttfödda, den eviga, den oförgängliga, den okorrumperade människan, den nya människan som är ett resultat av Jeshuas uppståndelse, som vi har fått del av när vi föddes på nytt. Jag ber att denna kraft och denna härlighet ska bli riktigt verksam och synlig i och genom oss. I första hand att vi får ta kontroll över alla onda begär i den gamla människan. Ta kontroll över vår tunga. Ta kontroll över våra känslor och våra tankar. Och våra matvanor, våra kroppsliga begär på olika sätt. Att vi har kontroll och inte är slavar, utan har makt över det som den första människan har. Vi ber att vi ska kunna, att det ska förlösas hos oss alla. Inte bara i oss, utan genom oss, så att vi kan förmedla det till andra också. Att de kan se din härlighet, se Messias uppståndelse i oss. Låt oss få vara Messias brev, som Paulus skriver här i andra Korintherbrevet. Att ni är Messias brev. Att folk ska kunna se på mig och se Messias i mig, här. Jag ber, Fara, att det ska bli starkare hos oss allesammans. Att du tar tag i oss. Låt oss inte vara nöjda. Och vi vill inte jämföra med någonting som har varit tidigare. Ingenting av vad som har varit tidigare är tillräckligt bra för det som du skriver om, det vi läser om i skrifterna, det som de levde i Jerusalem i början efter Jesuas uppståndelse, och det som du säger att det ska bli i den sista tiden. Herre, vi ber att det ska komma starkare, Herre. Vi önskar att det här regnet ska komma riktigt starkt, att vi ska få vara med i det stora innan Jesua kommer. Låt oss få se det här. Uppenbara din härlighet. Låt oss få se din härlighet. Om det så är på ryggen. Men låt oss få se och lära känna dig, Fader i himlen. Uppenbara Jeshua ordentligt, den uppståndne människa. Låt oss få se denna människa. Låt människor kunna se den uppståndne i oss. Låt det få vara så starkt att vi inte lever längre i köttet, utan lever i anden hela tiden. Att vi vandrar i anden. Att vi är andliga människor. Tackar dig för de initiativ som redan finns i bön och även i fasta och även i gemenskap. Jag ber att det här ska styrkas. Att var en som är med, att det ska bli starkare inspiration och glädje att få vara med. Att man inte vill missa en enda samling, utan får känna att det här måste jag vara med, för jag vill vara med i den stora väckelsen, den stora upprättelsen i den sista tiden, Herre. Vi ber att du förlöser det du kan göra. För när vi är svaga, då är du stark. Du gör det, Herre, du kan göra det. Och du har beslutat. Jag ber att du inte går förbi mig, utan att jag får med också, Herre. Låt oss vara med allesammans i det stora du har berätt, så att bruden står färdig utan fläck och skrynka och annat sådant. Jag vet inte hur du har tänkt göra det, men du kan det. Du har sagt att bruden måste vara färdig när Messias kommer. Den som i er har begynt ett gott verk, han ska fullborda det in till Messias Jeshuas dag. Här är det då skrivet. Vi tror att det är sant. Vi tror inte att Rabbi Shaul skrev fel. Och vi ber att du ska göra det i oss och genom oss. Herre, ta bort allt som hindrar. Lös oss från alla förutfattade meningar. Låt våra sinnen sprängas så att vi inte är inkörda i våran lilla låda och inte kommer ut, utan får komma ut som kalvar på grönbet. Ja, Herre, vi ber om nåd, Herre. Vi ska få se nya vidder. Vi ber att du löser svenskarna från allt som binder, alla band och alla dumma tankar och känslor som håller oss instängda i ett litet bås. Herre, låt oss få komma ut och kunna tjäna dig i frihet. För där anden är, där är frihet. Vi tackar dig, Fader. Prisat var det ditt namn. Lovat var det ditt namn. O bana hachipto kobadi desi khatai badi hantori badi natia. O baranda bazinto korbe shiparati beni. O brandi beshintori behina hatai beni. O Fader i himmelen, sker din vilja som den sker i himlen här på jorden. Och låt oss komma ut i frihet. Låt andens frihet komma. Vi ber om andens frihet. Vi ber om riktig frihet. Vi ber om sann frihet. Herre, lös oss från all människofruktan. Så många av oss här inne i denna sal är bundna av människofruktan. Släpp i Jeshuas namn. Släpp människofruktan nu. I Jeshuas namn. Vi står emot människofruktan. Du är så beroende av vad folk tycker och tänker, så det är viktigare än vad Gud säger. Sluta med det. Lös, var löst ifrån det nu i Jeshuas namn. Herre, vi ber att du förlåter oss att vi har fruktat människor mer än dig. Vi har fruktat människor mer än dig. Lös oss från människofruktan i det här landet. Denna, vad ska vi kalla det? Jantelagen. Ja, det är inte bara jantelagen, utan det är grupptänkande. Du måste tänka som de andra. Du får inte vara annorlunda. Det måste vi lösas ifrån. Vi måste lösas från det. Den nya människan är väldigt annorlunda. Du är väldigt annorlunda. Du ska vara annorlunda. Du är ljuvligt annorlunda. Du behöver inte vara som de andra. Du ska inte vara som de andra. De andra ska inte vara som du. Prisat vare Herrens namn. Lös mig från människofruktan. Lös oss alla, Herre, från människofruktan.
Vi har ett kollektivistiskt konsensustänkande som måste bytas.
Ett kollektivistiskt konsensustänkande som måste brytas. Vi bryter det kollektivistiska konsensustänkande. Vi vill inte gå utanför gruppens idéer eller åsikter eller beteenden eller beteenden.
Och vi vågar inte tycka olika.
Vi vågar inte tycka olika.
Vi måste utveckla de talanger som Gud har gett oss.
Vi måste utveckla de talanger som Gud har gett oss.
Absolut.
Amen, amen, amen. Herre, jag ber att du förlöser varenda en som sitter här. Nu ska jag stänga av inspelningen.